En podcast från Aftonbladet.
Toppmöte, glesa läktare och en cupfinal som redan får det att koka. Ja, du lyssnar på Sportbladets fotbollspodd Fanplus med mig, Anna Rydén och Saga Fredriksson. Vi snackar ner Malmö FF mot Häcken där det bjöd på chanser, tavlor, toppklassräddningar och en brytning som gav gåshud. Dessutom, varför väcker publiksiffrorna så många frågor och hur kan en cupfinal mellan Sveriges två bästa lag bara ha sålt drygt 2600 biljetter? Vi hinner också med AIKs utveckling, Uppsalas första seger, Rosengårds krisstart, ryktena från England och ett Manchester City med svensk prägel som firar ligaguld. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Kaffet upphällt, är redo att snacka, eller hur mår du? Vad är status denna? Nu borde jag till och med tänka vilken dag det är. Det är tisdag. Vi spelar allt som oftast in på tisdag. Alltså tisdag strax innan lunch när vi sitter i den här härliga lilla poddstudion.
Du var väl uppe typ i 4, eller hur?
Jo, tack. Så att för mig är det ju redan kväll.
Du har ju verkligen gjort en arbetsdag redan.
Ja.
Sovandes på tåget, men absolut.
Det sjuka är ju, det är både a blessing and a curse. Jag vet inte om jag har sagt det i podden innan, men jag är ju sån, jag reser ju väldigt mycket i mitt jobb. Blir många timmar på flyg, tåg och så vidare. Och en sak som är lite av en superkraft i och med det, det är ju att jag sover otroligt bra på saker som rör på sig. Ibland så blir det ju en curse för att jag tänker, gud vad skönt, nu ska jag sitta på tåg i 3 timmar, här kan jag jobba och få lite saker gjort. Det går inte, sätter jag mig där så somnar jag. Så att jag satte mig på tåget till Malmö strax efter 5 i morse, vaknade igen i Norrköping, tittade upp lite i Alvesta, men det var, that's about it. Så att jag sov bättre på tåget än vad jag gjorde på hotellet, för då blir det en sån där härlig, man ligger och bara sover lite lätt för att man är så jävla rädd att missa klockan. 5 alarm hade jag ställt i morse, missade inte klockan, inte tåg.
Nej, uppenbarligen, du sitter här med mig så ja. Är vi väldigt tacksamma för att du inte missade klockan. Och jag kan tycka att det är helt godtagbart att man sover vid den tiden på tåg. Att du inte sitter och jobbar.
Ja, just den här tiden kände jag också verkligen så. Men det är också lite läskigt för jag drog liksom så jackan över ut, för det är ganska ljust nu på morgnarna. Vilket var väldigt skönt när man gick till tåget. Men det gjorde att det var väldigt ljust inne på tåget. Så att jag drog jackan över huvudet när jag lämnade Malmö. När jag tittade upp då utanför Norrköping, då var ju liksom hela vagnen full. Vi var 3 i vagnen när jag gick och la mig, typ. Det satt ingen jämte mig som tur var, för jag hade ju absolut råkat bre ut mig.
Så är det en sån som snarkar?
Nej, jag tror inte det. Jag har inte fått höra att jag är det i alla fall, så jag tror inte det.
Det är jäkligt sårbart att sova in public.
Jag hade ju absolut, hade jag vetat att jag snarkar, då hade jag aldrig i mitt liv somnat in public.
Nej, men alltså jag sover också väldigt mycket på tåg innan jag började åka med Lara. Så att, nu kan jag inte sova. Men jag har väldigt många gånger tänkt, jag snarkar inte, men just det här med att sova med öppen mun, eller du vet, när man blir lite så mojsig. Och, alltså.
Det var ju en fördel på den tiden man behövde ha munskydd när man reste.
Just det.
Då syntes det inte om man somnade med öppen
mun. Kanske ska jobba in munskydden igen.
Lite så att man kan låtsas att man är rädd för bakterier när man flyger eller så. Så att det inte syns om man somnar med öppen mun.
Men annars, tänker du inte alltid att om man har munskydd att den personen är sjuk?
Jo, absolut.
Så tänker jag i alla fall.
Ja, men därför funkar det ju också som idag när jag kunde dra jackan över hela huvudet. Så att det ligger bara som ett paket där. Det är ingen som ser den.
Fick du syre?
Kanske inte jättemycket, men ja.
Får vi se vad podden har att leverera idag då.
Ja, hur mycket hjärnkapacitet det finns kvar i det här huvudet. Ja. Men vi kan väl börja där, inte med min hjärnkapacitet, men anledningen till att jag var i Malmö. Det var ju toppmöte i Damallsvenskan, Malmö FF mot Häcken. Två lag som, alltså jag kände bara när jag kom till arenan och man kliver in och det första så här. Jag ser, det är Tony Gustafsson som vinkar, hälsar glatt. Man bara, okej, bra, förbundskapten på plats. Det är toppmöte. Ser att det är Tess Olofsson som dömer. Då har hon precis blivit uttagen till att döma Champions League-finalen. Så att man kände ju verkligen så här, det här är stort. Sen tittar man ut över läktaren och kände, varför förstår inte alla andra också det? Var är folket? Visst, det var pissigt och regnigt hela dagen i Malmö igår, men ändå.
Vi satt här, om det var förra veckan eller två veckor sedan, och vi hade sett på sociala medier att det hade florerat lite åsikter kring att det pratas för mycket om Hammarbys följe, deras klack och deras supportrar. Det ska vara en självklarhet, tolkade jag det som, att man kritiken låg att det ska vara så självklart så att vi ska inte prata om det. Varför vi pratar om det är för att det är inte en självklarhet. Varför vi pratar om det är för att påminna om att i toppmöte med så här två bra lag, så pass stora lag, så lyckas man inte dra till sig sina supportrar.
Det var alltså inte ens fyrsiffrigt på plats.
Nej, men alltså det var katastrofalt. Nu ska jag dock säga att du var ju där. Du representerar dig själv. Jag tittar ju på tvn, men jag hade min familj där, så att de representerar mig, får vi säga. Så jag har ingen ursäkt där annars. Eller jag har en ursäkt där, menar jag. Nej, jag måste säga att det är beklämmande att se arenan eka så tomt. Och så tänkte jag så här, ja men brukar jag inte skymta nästa mästarna i ena högra hörnet om man tittar från tv-perspektivet? Och så frågar jag dig, kontrollfråga, står den där vimpen någon annanstans?
Jag försökte titta verkligen runt hela mig. Det enda jag inte såg då var ju liksom övre etag ovanför där. Men där har de ju aldrig någonsin haft den. Där hade det varit jättedumt att ha den, för där ser i princip ingen den.
Det kan väl inte vara så att de flyttar den för att det skulle vara sån jäkla publikanstormning. Så att min fråga är ju då lite till Malmös gäng då, att vad tog den vägen?
Ja, vad det är nästa
har man backat från den, eller, för den har ju varit där sedan förra säsongen. Den har varit där på varenda hemmamatch. Så vitt jag vet, jag kan inte minnas en match där jag inte har sett den. Och helt plötsligt när man ska möta BK Häcken så tar man bort den. Är det inte symbolik om något?
Ja, det känns faktiskt lite märkligt. Jag hade inte reflekterat över det förrän du frågade mig. Men då blev det så här, man bara, hallå, vad händer? För då hade jag också precis suttit och räknat lite på men hur många som stod i Malmöklacken. De som stod där ska ha all eloge. De sjöng, de trummade, det var livat från. Men det var ju väldigt lite folk. Det var väl någonstans mellan 50-100. Jag tycker det är så himla svårt att försöka räkna exakt sånt där, för jag glömmer alltid vilka jag har räknat och så börjar jag om. Och sen till slut så känner man bara, nu måste jag ge upp det här och titta på matchen. Men jag räknade till typ 50 som satt på den där långt, ungefär den där nästa mästarna har varit innan. I gulsvarta halsdukar. Mm. Och det tycker jag ju är imponerande, att Häcken faktiskt ändå får med sig då, med damallsvenska mått mätt, ett fint bortafölje. Att de har börjat få med sig att det faktiskt syns någonstans på den arenan de spelar, så är det en liten, liten klick. Den är större vissa gånger. Jag menar, vi såg den ändå ett gäng på Europacupfinalen i Stockholm. Vi får se hur många som kommer till cupfinalen den här helgen, men det ska gå några bussar i alla fall från Hisingen. Och just det tycker jag är så härligt, att se hur det liksom jobbas på det. Och där tycker jag ju att så här, ska man se till hur det ser ut spelmässigt i damallsvenskan just nu, så känns det som att vi har en topptrio i de lagen det har snackats om inför, i form av Hammarby, Malmö och Häcken. Tittar vi däremot på läktarkampen, så är det ju ett Hammarby som ligger mil före alla andra. Vi har ett Häcken som jobbar på och som är på rätt väg. Men där, just nu är det faktiskt där Malmö FF ligger längst efter. Det är inte spelmässigt. Det handlar om det trycket som är på läktarna. Att lyckas bygga den kulturen. Att få med sig folk på den här resan. För att jag menar, min kollega Johan Flink pratade med Malmö FFs nytillträdda vd här i veckan. För att lite få en programförklaring kring, ja men var är Malmö FF på väg nu? Jag menar, man har haft Niklas Kalnén väldigt länge, som har etablerat Malmö FF som en stor klubb. Det började pratas mycket om Norden och sådär. Och Jimmy Rosengren, som nu är ny vd med MFF, pratar om framförallt tre punkter som ska vara prio i Malmö framöver. Först ska det vara fotbollen först, sen ska det vara allsvenskan först. Och Malmö först, att man inte ska växa ur sin region. Man ska fokusera på sin region till att börja med. Och den sista frågan han får, det handlar ju om liksom ambitionen kring damerna för Malmö FF är en klubb som har haft det tufft ekonomiskt. Det har fått gå folk med tanke på att det har gått knackigt för herrarna och sådär. Och som min kollega säger i sin fråga då, att alla vet att damsatsningarna, de så kallade dubbelklubbarna, inte bär sig själva. När ni effektiviserar kommer satsningen på damerna fortsätta med oförminskad kraft, och det säger ju Rosengren att de kommer att fortsätta med damsatsningen. Nu ska vi ut i Europa. Han vill inte ge några indikationer på att de är på väg åt något annat håll, men vad de än tittar på i sin verksamhet så ska de vara noggranna med att hantera det utifrån ett sunt ekonomiskt perspektiv. Och sen så säger han, vi vill kunna vinna allsvenskan, kunna etablera oss i Europa. Vi ser två andra svenska lag som möts i en Europacup-final. Vi vill också vara där.
Jag tycker det var jättetydligt.
Och då har man ju lite att jobba på. Framförallt vad gäller publiken tycker jag. För om vi ska snacka matchen.
Mm.
Så är det ju ett Malmö FF som kommer ut. Ett Malmö FF som fick en del skit efter derbyt mot Rosengård. Att man inte kom upp i nivå riktigt. Ett Rosengård som ju faktiskt ligger sist. De har tagit en poäng den här säsongen mot Uppsala. Det är den enda poängen de har spelat in än så länge. Men det är ju ett Malmö FF som har gjort läxan när de kliver ut i den här. De sätter en hög press på Häcken som Häcken har förtvivlat svårt med i början. De spelar aggressivt. Wilma Karlsson smäller på både en och två gånger, och sen så sätter hon in den. Och det är inte som att hon smäller in 1-0 för Malmö FF.
Nej, det är ju ett inlägg som hon själv säger i intervjun, som letar sig in, och Birkesdotter är ju först att sätta upp handen i luften och säga my bad. Alltså det är ju ett misstag såklart, och det är ju ingenting att vi behöver sticka under stolen med, att det är ju ett jättemisstag. Och jag menar, får Malmö den starten så betyder ju att Häcken, som jag tycker faktiskt startar matchen ganska trävande, i och med som du säger, Malmö gör ju en bra start i sin press och aggressivitet, och kanske får Häcken lite ur balans. Men samtidigt så upplevde väl jag också att det var lite sägare ben än kanske vad andra halvlek var då. Så att jag menar, hon gav ju Malmö indirekt förtur, eller vad säger man? Vad säger jag? Inte förtur.
En fördel.
Fördel,
ja,
tack.
Sätta sig i förarsätet.
Förarsätet, det var det jag försökte säga. Som, jag menar, den här matchen, det regnade ju faktiskt chanser för båda lagen.
Det var inte bara himlen som hade öppnat sig, utan det regnade åt alla håll.
Det regnade åt alla håll, och det var, jag vet att du skrev ju om det också, men det var slarvigt i stunder. Det var tempo som ibland kanske inte lagen behärskar, men det kan jag väl också lite på samma sätt som det är derby, kan jag tycka att det hör till i stormöten, att det behöver inte vara kliniskt. Det behöver vara kamp, men vill ändå se att lagen försöker bedriva sin idé, men allting kan inte vara perfekt. Jag tyckte samtidigt att det var väldigt tydligt att liksom Häcken är ett konstgräslag. De mår bra av det. Där fick ju Malmö verkligen i början i alla fall lite grepp om matchen, tack vare, tycker jag, underlaget. Precis som vi har sett under föregående säsong, att det är deras hemmaborg på det sättet. Men utöver det så tycker jag också samtidigt att Häcken visar exakt hur bra de är. Anve går i täten, Skröder, absolut. Men det är också dåligt försvarsspel som ligger till grund för inte bara första målet, men för Malmö, men även för kvitteringsmålet. Det är på ett inkast. Lilja går bort sig. Sen ska väl jag ändå hävda ganska starkt när jag tittar på reprisbilderna att Skröder griper tag i Petrovic och river undan henne för att kliva förbi. Det är väl klart att det påverkar. Vi pratar väldigt mycket om straffsituationer, men i det här i omvända då så kan man ju också konstatera att Skröder hämmar ju Petrovic från att utföra sin defensiva aktion. Men det tillåts och jag är för att det ska vara gruff. Jag har inte något problem med det. Jag tycker att det är roligare fotboll att se tuffa dueller där det kanske ibland blir lite tjuv, knip eller knep. Knep, gud, jag kan inte prata idag, men jag ber om ursäkt för det.
Bra, vi är sådär, inte ens kvarten in i podden. Men ja.
Nej, men jag blandar ihop uttryck, märker jag. Yep. Men jag tror ändå min poäng kommer fram.
Det gör den.
Så att så här, i grunden så tycker inte jag det är ett problem att det här blir ett mål. Däremot så tycker jag ju liksom att ska vara rätt så skulle det egentligen vara en frispark. Men å andra sidan, vi har två gigantoräddningar, både från Birkesdotter som räddar kvar Häcken med vinsten, om jag har följetongen rätt där. Vi har en Musovic som gör en bländande räddning. Vi har en Katavi som, alltså, jag måste säga en sak.
När du skrev det, bara, oj!
Det där var, tror jag, kanske för mig den enda, jag skämtar lite, men den enda sekvensen i matchen. Alltså för mig var det där var att se en, vad är hon, 16 år nu, 15-16 år. Hon är inte snabbast på planen, men jag tror hon nådde en ny topp. Alltså toppspeed på den löpningen. Det är Palmadottir som har bollen. Hon driver med sina långa, långa ben och kliv. Lilla Katavi springer. Och boom, sätter sin glidtackling.
Ja, den sitter verkligen här.
Det där är hjärtat. Det där är att förstå att just nu så behöver inte min briljans offensivt. Jag måste ta det här för laget. Och det kan låta väldigt självklart. Men den var så otroligt viktig. Även om då Malmö går ifrån med en förlust, så tycker jag att den skickar en signal om vad hon har i sin ryggsäck. Att det där är en spelare som kan mer än vad ögat sett än så länge. Jag tyckte att jag fick faktiskt gåshud. Och jag vet att jag får inte säga det för ofta. Och jag har sagt det 2 gånger nu i podden den här säsongen. Så jag får väl börja att hitta nya ord för det här. Men för mig var det den enda sekvensen i matchen. Och då, som sagt, ber jag om ursäkt till övriga sekvenser. För att jag förstår ju att det var mer som hände den här matchen.
Den är ju absolut topp min lista också. Det jag tar med mig i övrigt just sekvenser eller liksom intryck från det här. Det är ju förutom det du var inne på kring liksom, ja, men lite det att man får den där derbykänslan, att de här matcherna behöver inte alltid vara vackrast, men just det att det smäller, att spelarna vill så mycket, att man därför får upp ett tempo som man kanske inte riktigt hinner med. För Häckens del så var det ju som du var inne på, alltså man märker ju att underlaget, det tar tid för dem att komma in på att det är gräs och det är tungsprunget. Vi är också inne i en period där det är ganska mycket matcher just nu. För de allra flesta lagen. Häcken ska ju dessutom då ha in en cupfinal till helgen. Samma sak för Hammarbys del. Så de spelar ju i veckan i nästa vecka. Den damallsvenska omgång som kommer. Men de andra två liksom grejerna som, om jag ska tänka tillbaka på den här matchen och minnas. Visst, det är klart att tavlan glömmer man inte. Men det är ändå inte en av de första grejerna som poppar upp i mitt huvud. Utan det är dels Katavis brytning. Sen så är det ju återigen. Jag känner mig tjatig. Men samspelet mellan Anvegård och Skröder. Alltså när Anvegård står med ryggen mot straffområdet. Lyfter den över eget huvud in i och bara ropar Felicia. Hon vet precis vad hon ska göra och 1-1 sitter. Alltså, den kemin de har, det pratas så mycket om kemin, Skröder, Josuba. Den fick vi också se några gånger i den här matchen, även om den inte gav utdelning på samma sätt. Men alltså, Tony Gustafsson måste ju bara ha känt nu att nu får det vara. Nu ska hon med. Punkt.
Ja, så. Om det är om någonting är ju en självklarhet.
Ja, och det har vi tjatat tillräckligt mycket om. Han var ju som sagt på plats. Han satt och såg den här matchen med bland annat Jens Fjällström på läktaren där. Så att det, och sen så blev jag ju väldigt glad över att se de här räddningarna från Zecira Ramosovic. För vi har ju inte fått se henne göra den typen av räddningar så här långt. Hon har inte haft så där jättemycket att göra sen sin comeback i Malmö FF. Och att se henne komma ut, göra sig så stor. Den där benparaden hon har i den första halvleken när, återigen då, ett slarv, Petrovic som inte får till passningen, som Josuba tackar för och kommer liksom helt fri. Men ja, då finns Mosovic där. Kul att se att hon är på väg tillbaka, att liksom hitta den där tajmingen, aktionen. För det är klart att, jag menar, hon har varit borta ett tag. Det gäller att hitta matchformen, tempot, tajmingen.
Ja, och utsättas för de situationerna också. Exakt. Så att jag håller med dig där, att jag tror att, alltså när jag ser Petrovic passning tillbaka, jag bara, alltså driver du? Det här, vad gör du? Sen återigen underlag och allt möjligt. Men att Josuba som är så snabb, hon måste ju salivera vid den möjligheten.
Ja.
Och sen då tänka bara, räknar in ett mål. Och sen så kliver Mosovic fram. Och det tror jag kändes extremt skönt för henne också. Att så här, som du säger, utsättas för det. Visa att hon absolut är på väg tillbaka till sin höjd. Så att den var viktig. Jag vill jobba in lite andra utropstecken som var i matchen också. Vi har ju pratat en väldigt stor del om Malmö FFs mittfält. Hur det är konstruerat, vem som spelar, vem som startar. Igår fick vi faktiskt se Mia Persson komma till start. Kan väl inte säga att jag tycker att just den här matchen så var hon bärande varken eller. Men jag tycker fortfarande att om man tittar på hur hon behandlar boll och hennes beslut med boll. Där tycker jag hon ligger så långt före många andra i damallsvenskan generellt. det finns ett sånt otroligt lugn i hennes spelstil som gör att det blir liksom, det är också passningskvaliteten, för jag kan bli lite matt ibland när jag ser för många studsande passningar som mottagaren ska behandla med tre tillslag för att den kommer i knähöjd. Med Mia så får du alltid den här fina behandlingen, vilket gör att hon kan sätta det tempot som man förväntar sig av en central mittfältare, och det tycker jag att hon tillförde.
Det tycker jag med, och det är en sak som jag också noterade, för jag tittade lite i mina anteckningar här från matchen, att men det hon visar med sin betydelse också, det är ju kroppsspråket. Yes. Och hur hon hela tiden styr, ställer, pekar. Alltså, även om hon inte är involverad i spelet så är hon i högsta grad involverad i spelet. Man ser henne hela tiden om man sitter och tittar ut. Mm. Man kanske inte alltid gör det på TV om man ser matchen så. Men...
Jo, men man ser det. Det tycker jag absolut man gör. Också intressant, liksom Jonas har ju många val att göra. Valfridsson, Malmö FFs tränare. Men att sätta Karlsson som vänsterback, var det en liten sån försök till att rotera höger med Hoff Persson kanske, troligtvis. Men det var ju faktiskt ändå en Karlsson som trampade fram och gjorde först målet, eller hon gjorde inte målet, det var ett självmål får vi väl ändå konstatera, men hon är högst inblandad i det målet.
Det får man säga, utan henne hade det inte blivit mål.
Så har vi det. Vid något annat läge så ser jag henne trampa in centralt och verkligen bara på väg att kunna skjuta. Jag tror det måste vara andra halvlek, va? Så jag menar, jag vet inte exakt vad hon fick för instruktioner, men jag kan inte tänka mig att man vill använda henne som en traditionell ytterback. Jag undrar vad Nevin tänker att bli åtsidosatt på det sättet. Men samtidigt så är det ju en konkurrenssituation som jag tycker är nyttig i Malmö, så att jag har inget emot att valen görs. Jag tycker det samtidigt sänder en signal att då är man kanske inte helt nöjd med Nevin. Vem har vi med på den gången? Kåsala har inte heller kommit upp i den nivån, men samtidigt kan jag säga det om många spelare. Ivanovic väntar jag fortfarande på när hon ska starta säsongen. Jag tycker hon har kommit till bra lägen, men hon är inte vass nog, hon har inte tajmingen där, hon har inte självförtroendet. Måste säga Tuva Skog visar ju fortfarande vilken power hon har. Där har vi fortfarande en spelare som ja, men som är liksom behovas på högerkanten nu, men hon blir farlig. Så att, det är väl typ det jag tar med mig från Malmös perspektiv. Sen när det kommer till BK Häcken, det var som vi pratade lite i Eten under Eten, lät jag gammal nu.
Minst 95.
Minst 95, men då är det ungefär som jag känner mig. Nej, men någonstans att Häcken behöver inte heller vara på sin absoluta topp, men känns så jäkla mycket för alla andra. Och när händer det? Alltså, det är verkligen inte så. Det är inte så att de har gjort jättestora förändringar i sitt spel. Alltså, så här, Elena har kommit in med bra energi och uppenbarligen med bra instruktion och fått spela att utvecklas, men det är ju fortfarande samma Häcken, det är fortfarande samma DNA. Kanske mer kontroll i stunder, men det är kanske det jag landar lite i, att det är lite fler spelare som kan underrätta sig de bästa. Tidigare har det varit rätt många som kan vara powerspelare, avgörande spelare, men nu upplever jag snarare att det här är mer ett lag än någonsin. Och det är just på grund av att du har spelare som faktiskt, om man ska rangordna, är sämre men väldigt bra på sin sak och kan göra de andra att få de andra att skina. Och det är väl kanske därför jag tycker att de har tagit det nästa kliv i hur bra de är.
Det har de verkligen, och är ju nu då på jakt efter ytterligare en titel. En sak som jag tycker man kan ta med sig med från den här matchen, apropå ja, men tavlan som kommer tidigt. Sen så var du inne på den här räddningen som kommer, som såklart känns som en god revansch på slutet när Malmö jagar en kvittering. Malmö hade ju en nick i stolpen direkt efter också. Alltså jag menar, det var svettigt för Häcken där, och jag tycker det är alltså det visar ju prov på hur stark man är som målvakt, för man är ganska utsatt i den position man står där sist. Man gör en sån tabbe, det är lätt att börja gräma sig över den. Mm. Och liksom hamna ur balans. Att man kommer tillbaka, alltså liksom står upp så bra resten av matchen, det tycker jag ju imponerar med en sån som Birkisdottir också i det här läget. I en sån match som faktiskt är en toppmatch i det här läget. Hon är trots allt bara, inom citationstecken, 21 år. Det är ju ingen ålder för en målvakt, så att säga. Så att det tar jag med mig därifrån också. Sen ska det bli väldigt spännande att se cupfinalen.
Åh, vad
för lätt. Nu kommer vi inte kunna prata om Hammarby och derbyt mot Djurgården, för det är inte spelat än. Vi kan inte se in i framtiden, vi kan inte gissa vad som kommer hända i derby.
Vi vill tro att vi kan det. Men
absolut, det vill vi.
Vis men... av erfarenhet så har vi märkt att vi kanske inte
det blir inte alltid som man har tänkt sig, va? Så att vi har ju liksom det derbyt framför oss nu. Och, men bara så här, hur tror du att det kommer påverka inför cupfinalen? Att nu, ja, men, ja, Häcken hade en tuff bortamatch mot Malmö. Hammarby har ett tufft derby som de kommer komma in med i benen i cupfinalen. Liksom, vad tänker du? För att tittar man på vädret i Stockholm idag så är det ju precis lika trist som det var nere i Malmö. Så nu blir det en blöt gräsmatta att springa på för Hammarby också. Jag menar, det känns ju i benen när du har gjort 90 minuter på en sån matta.
Du tog med dig pissvädret.
Ja, allt för att alla ska få uppleva det.
Precis. Ska jag må skit, ska ni må skit.
Exakt, jag skickade ju ändå meddelande till dig. För du sa att det är alltid sol i Malmö när du är där. Så att jag skickade ju att du skulle åka med mig på tåget igår. Det gjorde du inte. Så att
nej,
det,
jag får ta ansvar för det. Jag får ta ansvar för det. Men din fråga var vad jag hur jag tror det kommer påverka. Ja. Jag ska bara landa in i den. Jag tror att det är kanonbra. Jag tar glaset halvfullt här. Man kan absolut diskutera då trötta ben, jada, jada. Men jag tror att de här lagen mår väldigt bra av att ha tuffa matcher som avlöser varandra. Att man inte går ner i tempo och möter ett Uppsala för att sen behöva möta Häcken. Utan jag tror att det är väldigt skönt för Hammarby att komma in i ett derby. Få kriga lite, få känna blodsmak i munnen och få upp den liksom, aggressiviteten. För att sen kliva in och få tillbaka revanschlustan. Det måste ändå vara alltså det måste klia i dem. Att få kliva in och smälla på. För det är någonting Hammarby inte har lyckats med, tycker jag, under de här två finalmatcherna i Europa Cup. Är att hantera Häckens intensitet. Jättebra att få Djurgården inför det. Komma igång lite aggressivt. Smälla på. Löpa, löpa, löpa. Mot ett Djurgården, jag bara tar vid lite. Jag ska göra den här matchen ikväll. Ser väldigt mycket fram emot det här derbyt. Det som du säger, det är på stadion. Djurgården har ju Willie Kirk, ny tränare, som vi har varit inne på vid stunder. Och det är ett mer intensivt Djurgården. Inte lika raka som man hade när man hade en Mimmi Wahlström. Med tanke på att hon nu är gravid så har man inte henne att tillgå. Man använder Watanabe mer som en falsk nia. Man har Renmark som löper mycket, men också en grå som kanske är lite mer kombinationsspelare. Det finns valmöjligheter. Ett litet utropstecken, frågetecken inför den här matchen är att Ceci Åsland faktiskt väntar till ökning. Inte hon själv utan hennes partner, men hon är såklart en del i den så att säga.
Ekvationen.
Ja, men precis. Jag vet inte hur man uttrycker sig bäst. Men hon väntar tillökning i familjen, så att det är ju såklart jätteglädjande. Men därför så är hon inte helt 100% att hon kommer att kunna komma till spel. Så att den är ju som sagt, kommer vara ett stort avbräck såklart för Djurgården.
Det är ju ett gigantiskt avbräck med tanke på att Mimmi Wahlström inte finns med. Jag menar, det är ju två spelare som verkligen är ledare i det laget, som ställer krav, som kan mana på. Och som, alltså, det finns ju... Jag har svårt att se... spelare som är mer personifierade derby för mig än Ceci Åsland. Att så här, hon kan verkligen gå in och vara den där griniga, jobbiga jäveln som älskar att smälla på och som vill elda igång publiken och sådär. Hon trivs ju som bäst i den typen
av matcher. Ja, men du måste ha spelare som förstår vad derby innebär. Att det är liksom en match som betyder väldigt mycket mer än bara 3 poäng. Så att det är definitivt som du beskriver, Anna. Och med det sagt så tror jag att det är den bästa uppladdningen för Hammarby att möta inför Häcken i finalen sedan. På samma sätt som jag tror att det var viktigt för Häcken att hantera att Malmö. Att känna att man kan komma från ett underläge, att känna att man kan starta ganska svagt för att ta sig in, äta sig in i en match. Och som du säger, en Birkistotter som går bort sig men reser sig upp och faktiskt blir avgörande i senare i matchen. Allt det där bygger ju självförtroende. Alltså okej, man är historiska från Europa Cup, men nu måste vi lägga det åt sidan. Häcken kan inte rida på den meriten just nu, utan nu handlar det om här och nu. Nu har man hanterat Malmö. Check. Okej, Hammarby nästa i en cupfinal. Det är bara det handlar om. Du kan inte liksom... Det finns inget annat. Så att med det sagt så tror jag att lagen har fått de perfekta förutsättningarna för att göra en riktigt jäkla bra final. Trötthet kommer inte vara på agendan när det kommer till den här finalen. Så jag ser väldigt mycket fram emot mot den i helgen.
Det gör jag med. Det finns saker som oroar mig lite inför den. Dels så är det ju Tabby Tindall. hon som faktiskt avgjorde matchen, som vi inte ens nämnde, hon gjorde 2-1 målet, borrade in den där och var ganska glad efter att äntligen, för hon har ju haft en lite mer defensiv roll den här säsongen. Hon var ju en utpräglad målskytt när hon kom, så att det var väl skönt för henne att få göra mål. Men det som gör att jag är orolig, det är ju bollen hon fick rätt upp i huvudet i slutet och låg däckad en stund. Det såg ganska otäckt ut när hon låg där rakt, men hon kom ut och var jätteglad efter och sa själv att hon nog hade tur att den tog mer bak vid nacken, så den tog inte riktigt upp mot huvudet. Vad hon själv sa när hon fortfarande då var hög på adrenalin och allt det här efter matchen och efter att ha avgjort och sådär, så trodde inte hon att det skulle vara några som helst problem att spela. Och det är ju skönt för Häcken. Jag är inne på Hammarbys hemsida här nu, och när vi spelar in det här så står det hur många biljetter som är sålda till cupfinalerna. Och herrarna spelar ju på torsdagen. 34 500 biljetter sålda. Inga konstigheter, den spelas ju på nationalarenan här i Stockholm. För på herrsidan så gick ju klubbarna ihop och ville ha neutral plan. Det var inte fallet på damsidan, utan där körde man på det tidigare systemet, nämligen att man lottar, och Hammarby fick hemmaplan. 2600 biljetter är alltså sålda till en cupfinal på 3 arena. Och här, visst, jag hoppas ju mer av Hammarby i det här läget. Sen är det så att Hammarby, ja, men dels har de derbyt mot Djurgården nu. De har herrarnas final på torsdagen. De har den här, och sen så har Hammarbys herrar Malmö FF hemma dagen efter. Det är väldigt, väldigt mycket fotboll för alla som älskar Bayern just nu. Det är ju superhärligt. Jag hoppas att de har tid. Och jag räknar ju med att den här siffran kommer att stiga en del. Men det som kliar i mig kring det här är ju att det är ju faktiskt inte Hammarby som är de som liksom i huvudsak ska marknadsföra den här cupfinalen. Nu har jag inte gått runt och tittat jättemycket på gatorna i Stockholm och sådär runt omkring än, men det är ju inte som att jag har sett någonstans att det ska spelas cupfinaler.
Jag ska springa ner till Sara sen efter vår poddavsnitt, så jag tänkte jag kan kolla runt då.
Ja, gör det. För att herrarna, ja, men den säljer sig självt lite. Och det borde ju förbundet själva se, för det är ju så att Svenska Cupen är Svenska fotbollförbundets turnering. Det är fotbollförbundet som ska stå för marknadsföringen runt finalen. Och jag känner bara, hur kan ni inte ha gjort mer? Matchen ska spelas i Stockholmsregionen. Den ska spelas under en långhelg. Det kan vara problematiskt. Det kan vara många som eventuellt har rest iväg och så vidare. Men alltså, kraftsamla. Se till att få hit varenda jävla ungdomslag. Mm. Det är Sveriges just nu 2 bästa lag som möts i en cupfinal. Jag menar, det är ju bara beviset på att de nyss spelade en Europacupfinal. Att det är 2600 biljetter sålda, det gör ont att se. Alltså, jag skäms när jag ser att det är så lite biljetter sålda till den arenan. Som sagt, jag tror absolut att Hammarby-fansen kommer väl att strömma till, förhoppningsvis. Men det jag har hört från en del kretsar där har ju varit lite också att ja, det är ganska mycket just nu. Och att det som det pratas om är herrfinalen ganska mycket. Och där känner jag också så då, hur vill man att det ska gå i herrarnas cupfinal för att det ska vara optimalt till att få publiken till damernas? Ska Hammarby då vinna herrfinalen, eller kommer alla vara bakfulla då och inte orka damfinalen? Mm. Eller liksom rider de på segervågen då och känner, ja, nu går vi och tar nästa också. I don't know vad som är bäst. Eller är det så, ja, men de förlorar, då kan de ta revansch på damsidan, att damerna får vinna titeln, att det får då vara de som står där som vinnare. Ja, vi får väl se. Jag hoppas att det här rycker upp sig rejält. Jag tycker det är tråkigt av förbundet att det aldrig blir någon bättring på det här, för att jag vet att jag, alltså, jag har skrivit texter om det här i år och dagar kring just cupfinalen. Alltså, jag tänkte tillbaka bara på så här, för några år sedan så var det så, Johanna Rytting Kaneryd och Robert Vilahamn var rejält irriterade inför, det var Rosengård borta, vill jag minnas det som. Den finalen som de sen helst lär vilja glömma, för den där bollen som
målet som inte var inne eller som var inne.
Ja, det är det som avgjorde allt. Helvete vad arga de var. Ja. Jag förstår dem. Men ja, så att jag menar, det är ju inget nytt fenomen, och att förbundet inte lär sig hur de ska marknadsföra den här, hur de ska få dit folk.
Men känns det inte som att den bara
hur typ de ska hypa?
Alltså existerar i periferin, att det kommer spelas en final och sen så är det liksom, hade det inte varit kanonbra om man hade en arena som du säger så här, neutral mark som man alltid spelar en final på, som lite som du vet, så här, Wembley, att alltså man vet om att så här, här kommer det spelas en final,
ja.
Och det är dit man då vallfärdar allihopa, alltså man lite får den känslan, sen vad fan det är i landet, det får någon annan klok komma på, men jag bara, jag vet inte, jag tror, ibland så vet jag inte om Tre Arena är så jäkla bra för Hammarbys damlag, liksom om det inte kommer så att man kan fylla ordentligt, då är jag inte helt hundra på att det är där man ska höra hemma. Alltså det så fattar jag ju så här, man ska hitta logistik och man ska hitta rätt plan och bla bla bla.
Ja, men just nu är det 2600 sålda, varför spelar ni inte på kanalplan?
Såklart, men sen så är det så här, man vill ju ha utrymme för att kunna få in fler och det köper jag ju liksom verkligen, men man måste hitta happy medium eller vad det heter. Det var ju som Jenny Hermansson som är generalsekreterare för Elit fotbolldam. Hon pratar ju mycket om det här med, som du var inne på, med att hur man engagerar ungdomslag i sådana här sammanhang, att det borde kanske vara självklart att man tidigt på året liksom budgeterar för att okej, det här är inte vad hon har sagt, jag bara lägger till att hon har pratat mycket om att få ungdomar till matcherna, punkt på hennes citat. Nu går min åsikt in här så vi inte blandar ihop det, att man kanske väldigt tidigt i sin budget i olika klubbar i omnejd faktiskt, oavsett vem som kommer spela den här finalen, det handlar om att skapa förebilder, att man där någonstans börjar säga okej, det här året kommer vi göra en utflykt till cupfinalen, oavsett vad det blir, vem det blir, så kommer vi ha det här som en liten gathering, kan vara en teambuilding grej, vad som helst, att det hade varit så jäkla mäktigt att se den typen av, och då kanske förbundet kan gå in där i olika sammanhang och hitta lösningar för att, ja men okej, det är några i Göteborg, det är några i Malmö, det är några uppe i Umeå som är intresserade, hur kan vi stötta dem för att ta den här resan, för det här handlar ju om, det är ju en kostnad såklart för klubbar definitivt som kommer utifrån, men de direkta ungdomslagen bör ju, det skulle ju vara typ en del av deras utbildning tycker jag. Alltså att när man startar säsongen, beror på hur gamla de är, men att det kommer finnas en cupfinal, den ska vi gå på för att ni ska se vad som förväntas av er, ni ska få bli smittade av den här härliga stämningen, alltså sådana saker, det tycker jag glöms bort jättemycket på den lägre liksom, ja, man börjar liksom tratta ner det. Det tror jag aldrig har pratat om när jag har spelat i alla fall. När jag var yngre, det var ju inte så att man liksom fick höra från sin egen klubbledning att glöm nu inte, att man liksom fick hjälp att förstå vad som pågick. För att jag menar, är man så liten som jag då pratar, alltså ungdomsspelare, de tänker ju bara på sin nästa match.
Ja, då lever man ju i sin egen värld.
I sin bubbla, så man behöver lite hjälp på traven. Och jag menar, föräldrarna i synnerhet, det, att få ihop ett livspussel, alltså det är ett pussel. Så att återigen, du behöver någon som kanske ibland tänker åt en för att just ge förutsättningar för det där. Så att jag tycker att medan jag pratar så kommer jag på en väldigt bra där. Budgetera tidigt för en utflykt för era ungdomslag hade varit bländande.
Ja, att förbundet kanske i ett sånt läge när säsongen börjar kan skicka ut någon form av erbjudande som du kan anmäla ett intresse till kring, ja men hur kan du få tag på biljetter, jada jada, gör någonting, ja, för det här.
Och liksom, nu hoppar jag bara in här, men börja liksom teama ihop med olika bussföretag i olika städer i Sverige, liksom hitta de här liksom samarbeten, hur man kan liksom profilera, då kan de vara synas på arenan, om ni tar upp det här laget så kan ni få en plats, bla bla bla. Alltså helt ärligt, det finns saker att göra här.
Det finns jättemycket som går att göra. Jag menar, så länge den spelas i Stockholm, bara upptagningsområdet som är såklart ganska nära, det är väldigt, väldigt mycket folk. Det finns väldigt många unga tjejer som spelar fotboll i den här regionen som kan få komma in och se då vad som är Sveriges två bästa lag just då. Jag menar, oavsett vilka som spelar, yeah, så är det ju två lag som har kvalificerat sig för en cupfinal. Sen kan det väl diskuteras lite kring att okej, ja, det spelas på försäsongen så det kanske inte är helt rättvisande kring vilka som är allra, allra bäst som står in där. Men det är ändå alltid två väldigt bra lag som kommer stå i finalen. Det är en final, det är mycket som står på spel. Men tyvärr så är det ju så att fotbollförbundet pissar lite på kuppen på damsidan. Jag menar, man kan lite rycka på axlarna åt den för det står ingenting på spel. Du får lite pengar men det är ju inte så att det är en Europaplats som på här sidan. Det är dessutom den där, jag möts av den på Hammarbys hemsida just nu, eftersom Hammarby har vunnit kuppen innan, så ser man en glad Alice Karlsson här med den fruktansvärt fula pokalen. Jag blir ledsen varje gång jag ser, alltså, att ingen kunde göra något bättre med den. Det gör ju lite att så...
När, de har själv satt ribban för hur mycket de bryr sig.
Ja. Och när det är de själva då som ska stå för marknadsföra den här, så känner man ju bara, ah, nej, nu visar ni återigen hur lite ni bryr er om den här. Och det tycker jag är beklämmande. Jag ser väldigt, väldigt mycket fram emot matchen i sig. Den kommer bli sjukt kul och det ska bli intressant att se hur det där går, med tanke på att Häcken vann bägge finalerna mot Hammarby i Europa Cup. Med tanke på det var de själva, framförallt Anna Anvegård, när jag pratade med henne igår, väldigt snabb på att påpeka att det är skönt att ha vunnit på den där arenan nu. Så att det spöket som ändå fanns liksom, det har försvunnit. Och sen kommer det ju vara liksom ett Hammarby som är så fruktansvärt revanschsugna efter att ha förlorat de där två Europacup-matcherna. Så att, den är jag väldigt, väldigt spänd på. Ska vi ta några andra små spaningar från damallsvenskan som har varit? Och du spanade lite på Växjö AIK.
Ja, men alltså nu slutar den matchen 3-3, men jag tycker jag är fortsatt imponerad av AIKs intensitet när de kommer upp i högsta nivå. Lägsta nivån kan ibland bli lite för låg. Jag tycker man släpper in Växjö, man leder ändå med 3-1. Det ska vara stängt och hej då. Men man släpper in och det blir ett par byten som kanske också gör att de faller lite ur den gemensamma pressen. För att är det någonting som jag tycker AIK har varit väldigt duktiga på, så är det just att de driver åt samma håll. Nova Selin känns ju alltså helt där, jäkla vilket bett hon har börjat få i steget. För det var någonting jag tyckte i början när man började se henne komma upp, och vi berömde henne såklart för hennes tekniska färdigheter, så var det just där att vi nästan längtar till som börjar lägga på sig lite muskler så att det kan bli lite explosivitet i aktionerna. Och satan vad det finns det nu. Se hennes maxlöpningar, om ändå på tv-rutan, så syns det att hon har tagit enorma kliv bara från förra säsongen, och det är jättepositivt. Men en annan liten spaning som jag ändå reflekterar över och reagerar på, det är ju ändå att Lukas väljer ju faktiskt rätt så modigt. De senaste två matcherna har han valt att sätta Fanbärare Grabus på bänken. Jag har inte sett något kommunicerat om det ska vara en skada inblandad. Hon kommer ju ändå in i matcherna. Så att det är ju ändå en signal av något slag. Det ska kräva ganska mycket mod, tycker jag, från en tränare att gå in och bara, men vi styr upp det här, vi styr om. Att det som kanske har varit självklara valet tidigare kanske inte är det nu. Jenny Nordin har ju också blivit åsidosatt. Det är också en fanbärare som vi har pratat väldigt mycket om, alltså både Grabus
och dessutom kapten.
Och kapten. Nu har ju Jenny Nordin, som jag förstår, har haft en del skadebekymmer. Nu är det väl någon här senast som spökar och så vidare. Jag vet inte vad som helst ligger till grund. Men i andra matcher, som jag vet att du gjorde matchen mot Norrköping, då handlade det väl snarare om en konkurrenssituation, som jag förstår det. Och i slutet av dagen så har du ju så krävs det på den här nivån. Alltså det är väldigt lätt att hamna där, tror jag, att man bara, ja men de har varit där längst, de ska bära tradition, och det kan man ju göra på många sätt. Men sen Sembrant kom in i bilden, så har hon nu varit bofast i en startuppställning, så att säga. Om det är på mittfältet, nu är det ju definitivt i mittbackslåset. Men jag tänker på en sån som Grabus kan ju knappast vara nöjd. Att känna liksom att helt plötsligt så är Garcia första valet. Och hon är inte med i den ekvationen, hon är en inhoppare. Så det ska bli intressant att se om det här är någonting, en trend som fortsätter. Och som sagt, vi vill verkligen lägga en liten asterisk i att vi vet inte om det här är, det kanske är något som gör att hon inte kan spela 90 minuter och så vidare. Men jag tycker ändå när jag ser AIK start, så är det ett väldigt välfungerande lag. Jag tycker Garcia har tagit fram lite mer det här rappa, aggressiva första pressen som passar väldigt bra utifrån hur Lukas vill spela med sitt lag. Och att han då har, jag tycker Björnberg är en sån spelare som absolut kan leva upp till det. Jag tycker att Selin definitivt är det. Jag måste faktiskt lyfta en annan spelare som jag tidigare inte upplevde hade det i sig. Det är Family. Hon har fått ett upplyft, alltså fått ett lyft med Lukas och Saki, så de två, eller förlåt, hon tycker jag börjar bli den här spelaren som kanske inte behöver göra mest, men hon gör andra bättre, och det kanske hon alltid på ett sätt har varit, men nu har hon också fått lite bättre fart i grejerna. En annan sak jag vill säga med AIK som jag tycker vi ska berömma dem för, det är hur de pingar bollar på varandra. Alltså det ser ut som att de skjuter skott mot varandra i sitt passningsspel och jag älskar det. Alltså nu menar jag bara positivt liksom drag här. Det är sånt tryck i deras passningar. Det är inte liksom att det såsar sig fram till nästa mittback, utan det är tufft, det är aggressivt och de hanterar det hur bra som helst. Det är också någonting i tempot som de har blivit mycket bättre på. Matchen slutar 3-3. De har en bit kvar. Alltså man ska kunna stänga den här matchen, det gör man inte. Så att, någonstans så tar jag väl liksom hatten av för Elin Nilssons pangträff. Kan köpa 3-1 i den här matchen, men att man släpper det försprånget säger ju att man inte har satt hela pusslet. Men annars imponerad fortsatt av AIK.
Mm, jag tittade ju lite extra, höll jag på att säga, men på Uppsala Vittsjö, med tanke på att jag kommenterade den, så hade jag fullt fokus 90 minuter på Uppsala.
Sjukt oroväckande om du bara tittade ett halvt öga på den matchen.
Samtidigt tittade på den här och den här. Nej, givetvis fullt fokus på Uppsala Vittsjö. Jag har gjort dubbla matcher med Uppsala under veckan som varit, med tanke på att de mötte Hammarby i onsdags dagen efter vi spelade in förra podden. Och jag fick känslan redan efter matchen där mot Hammarby, när man lyckas gå in i den andra halvleken ändå och stänga ner Hammarby, se till att det inte rinner iväg, att det inte blir en sån här blödning. För jag menar, vi vet att Hammarby är ett lag som brukar vilja trumma på. De liksom slår ju inte av på takten, utan de vill framåt, de vill göra mer mål, men de lyckas inte riktigt. Jag tycker ju att Matilda Nurmi, målvakten i Uppsala, har stått för några fenomenala räddningar i både matchen mot Hammarby, också mot Vittsjö här nu senast. Räddade ju dessutom en straff då mot Vittsjö. Den var väl då kanske på så sätt inte en av de snyggaste räddningarna, för straffen i sig från Galic, den var lam. Där hade Vittsjö chansen att kvittera, för att Uppsala tog ju ledningen i den här matchen efter ett mycket märkligt mål. Jag funderade först på om det var tänkt som ett inlägg, den där bollen som Elvalie Lindström slår in, men nej, det säger hon ju själv efter att det inte var. Elin Vån är ju helt fel ute på den, seglar in i, och det är ju egentligen en chans som Lindström själv trodde försvann när hon slår en alldeles för dålig passning in. Hon vet att Olofsson kommer löpan, tänker att hon ska lägga den till henne, men Ojanen står i vägen och så lägger Ojanen sen då bara ut den tillbaka till Lindström, och då känner hon, nej, då får jag väl bara gå på mål istället. Och, ja, det gjorde hon ju rätt i, för den satt. Och Uppsala hade väl gjort ett mål innan den här matchen. När vi stängde den här matchen har de gjort 4 den här säsongen. Man gör alltså 3 mål på Vittsjö. Ett Vittsjö som såg förvånansvärt energilöst ut. Det kändes som att de inte alls satt ihop. Jag tyckte att Sofie Revuscha var uppfriskande i paus. Hon sa att det var så fett jävla dåligt. Hon var inte nöjd med någonting. Hon skulle ha 3 poäng och göra 3 mål i den andra halvleken, så skulle allt lösa sig. Så blev det ju inte. De fick ju ett mål bortdömt också. Ett kvitteringsmål som var inne. Jag har lite svårt att se exakt vad det var för gruff framför målvakten på den hörnan som gjorde att det blev bortdömt. Men sen så får man då också en straff. Man får chansen att kvittera, tar inte den chansen. Alltså,
har inte Vittsjö alltid en sån här match i varje säsong?
Jo, det känns lite så. Min känsla efter liksom Hammarby-matchen var verkligen att så här, Uppsala kommer nog ta sin första seger den här veckan. För att de var så sugna på, och sen så hade de ju satt sig. Alltså jag menar, de möter Eskilstuna nästa omgång, som också är nykomlingar och som ju har fått en fin start på den här säsongen. Du var inne på det förra veckan att de blir ingen slag på sig i den här serien. Så att hade Uppsala kommit dit och bara haft 2 poäng med sig, inte vunnit än, ja, men då hade det nog varit lite skakigt självförtroendet. Nu tror jag ju att självförtroendet är desto bättre, för att jag menar, de gör både 2-0 och 3-0 sen. Det är också trots att Amanda Sundström, som stod för mycket av det kreativa i Uppsalas omställningsspel, för det är ju där Uppsala känns som farligast, när de hittar sina omställningslägen. Det var ofta Sundström som drev upp dem, och hon fick ju precis som Tindel en stenhård boll rakt i huvudet. Spelade vidare en liten stund, men sen helt plötsligt så bara satte hon sig ner och kunde inte spela vidare, och det är såklart oroväckande för Uppsala, men de lyckades ju trots att de tvingades till det tidiga bytet, göra tre mål, ta sin första trepoängare. Och det var väl det som man får ta med som behållningen från Uppsala. Vittsjö har en del att fundera på där. Varför det ser ut så här, hur man inte får sitt anfallsspel att klicka. Jag menar, de har bara vunnit en match hittills den här säsongen. De har inte heller öst in mål. Så att ja, sen så har ju Vittsjö det som du var inne på lite, Malmö FF har sin borg på sitt gräs. Vittsjö har verkligen sin borg på sin idrottsplats, sitt gräs, mitt ute i skogen dit alla hatar att åka. Där älskar ju de att spela, så att jag tror ju kanske inte att de kommer vara i riskzon och när de väl får ordning på spelet. Men just nu så ser det oroväckande ut för Vittsjö.
Ja, jag menar, det ser oroväckande ut för Rosengård. Det ser oroväckande ut, tycker jag, för Brommapojkarna som jag ändå lyfte mot Kristianstad, men man går och förlorar mot Eskilstuna med 1-0. Eskilstuna har vi pratat om i podden, kommer inte vara en slag på sig, har redan överraskat mig. Jag kände inte alls att jag hade koll på dem på det sättet inför säsongen. Absolut kollat för, alltså kollat inför, men man får inte riktigt grepp om lagen förrän de börjar i tävlingssammanhang här i damallsvenskan. Och jag ska inte orda för mycket om det, men jag tycker ändå det är imponerande att Eskilstuna tar sina poäng. Och jag menar, man kan inte ta det som någon självklarhet att BP ska klara sig kvar bara för att de har gjort det i hur länge som helst nu, känns det som. Rosengård, jag hävdar fortfarande starkt att man har ett bättre lag än vad man presterar. Nu möter man Piteå, det är en tuff bortamatch, man förlorar den med 2-1. Alltså det är liksom, det finns ju alltid en förklaring för saker. Men jag menar,
men Rosengård är fan inte vana att ligga sist i tabellen. Nej, och tagit en poäng hittills.
Det är ju ändå så, alltså vi behöver ju inte,
oavsett om det är en ny process att
man kan inte hymla om det liksom. Det vi måste kolla på vilka spelare de har. Och med de spelarna de har, ja, det är många unga spelare, men det finns ändå tillräckligt mycket spets och kvalitet för att kunna hantera de här matcherna bättre. Och sen som jag berömde dem jättemycket mot Malmö, för där tycker jag att de gör en riktigt bra match. De skapar väldigt mycket, men där kanske det är ett självförtroende som påverkar dem. Och jag förstår ju någonstans Joel Kjetseberg, han pratar mycket om att inte ha för höga förväntningar för säsongen, man ska hålla sig någonstans i mitten någonstans. Mm. Där är de ändå, de är sist.
Ja, och det är ju samma budskap som en sån som Caroline Seger, som är fotbollschef, också trycker på. Ja, men mittenlag, det är absolut okej. Vi ser inte oss själva högre just nu. Sen har de ambitioner att ta sig tillbaka på sikt uppåt. Men jag menar, det är klart att det kommer börja knorras mer och mer. Om inte den där första segern kommer, om man hamnar i den negativa spiralen igen, med tanke på hur fjolårssäsongen var, med tanke på att man då gjorde klubbens sämsta säsong någonsin, så måste man ju liksom få med sig någonting positivt in under liksom det här och få då lyfta lite. Det ska bli spännande att se. Nu har de väl Kristianstad i nästa omgång, tror jag, Rosengård, redan på fredag, så att man kan ladda upp.
Tror du att, om vi säger att Rosengård har åkt ut, tror du att Krux fortsätter?
Ingen aning. Mycket bra fråga. Jag har inte liksom heller riktigt tittat på deras avsiktsförklaring. Nej. Så noga kring hur de tänker, vad de ser, vad är kravställningen och så vidare. Men ja, intressant att se vad som eventuellt kan hända där om det skulle gå så illa. Sen så känns det ju som att med tanke på vilka man har runt klubben, så borde det också kunna gå och vända det här. Det borde gå att rädda upp det.
Men, ja, så vi är för tidigt i säsongen för att måla fan på väggen. Men jag är såklart nyfiken ändå på, som du säger, Krux som klev in, ett brittiskt ägt, ska vi säga. Det är ju någonstans ändå så att de har ju ändå pratat om att det ska vara en utvecklingskurva som, har du märkt att vi har börjat hitta synonymer till process?
Ja.
Men det är ditt fält.
Ta på mig den helt och hållet.
Nej, men för att någonstans har de ju accepterat att det inte kommer gå spikrakt. Men hur mycket accepterar man att gå, alltså vägen ner till elitettan? Det har jag svårt att se, faktiskt.
Ja, för investerare kliver alltid in med målet att det ska ge avkastning. Mm. Man ser ju något sätt att det här ska gå runt, att det ska ge någonting, och det är klart att de ser ju, det är klart de inte ser elitettan framför sig, och det gör ju inte Rosengård heller, såklart. Med det så kan vi väl bara ta och konstatera att det börjar ju hända lite saker. Jag menar, nu är ligorna i Europa inne på sluttampen och sommarfönstret kommer allt närmare. Vi har sett att AIK har brutit med sin målvakt, Jira Wyman.
Jättechockad där.
Ja, har ju haft skadeproblem och som de kommunicerar ska det vara utifrån den skadeproblematiken som hon har haft och sådär, hennes möjligheter att kunna komma tillbaka ordentligt, så bryter man helt enkelt kontraktet. Och det var förvånande, absolut. Desto roligare för Hammarby som redan har klart med sin första värvning. Anna C. Walter.
Ja, ska vara en vänsterytter som har bra fart emot en, ganska rapp i avsluten och gärna bryter in mot högerfoten. Så det är en spelare som ska tillföra offensiven, och jag menar, det tycker jag också är ett signalvärde. Man behöver fylla på den fronten.
Men är det verkligen på vänsterytterpositionen man behöver fylla på?
Nej, men alltså så här, man kanske kan använda henne eller andra på andra positioner, men det är det hon har spelat i alla fall. Sen så får man ju se vad tankarna går. Men det är det jag har fiskat till mig kring till den nya spelaren.
Mm, det blir spännande att se, för det känns ju generellt som att det Hammarby främst behöver är ju en nia som gör mål. Det har inte lossnat för Renbergen. Nyhagen, jag vet inte varför hon inte startade mot Uppsala senast, men har ju inte heller då riktigt, fick inte spela Europacup, var inte reggad för det. Så att där, det har inte lossnat, det kan det mycket väl göra för någon av dem. Men,
men man ska ha med sig med Nyhagen också, det är ju att det var ju liksom förra säsongen innan hon kom till Hammarby som hon gjorde ganska mycket mål. Men sen innan dess har hon ju inte varit en utpräglad forward. Hon har till och med spelat wingback och ytterback. Så att det här är ju en spelare som lite är, hon är ung nog för att kunna utvecklas. Men det här är ju inte liksom svaret på, det är ingen Madeleine Janogy, det är ingen Wangerheim. Alltså man kan inte, det är verkligen inte så att man ska sitta och vänta på att Marie Nyhagen ska frälsa Bayern. Men man ska ju förvänta sig att hon kan tillföra i offensiven utan tvekan. Men det ska bli intressant att hur de hanterar, men bara ikväll. Kommer Renberg starta, kommer Nyhagen starta, det vet vi inte riktigt. Och det blir ju intressant fortsatt att se hur Hammarby hanterar den konkurrensen. Renberg, som du säger, nu har hon ändå fått göra några mål, men hon övertygar inte än så länge. Hon är inte en Wangerheim på långa vägar just nu. Så att,
nej, där har ju Hammarby varit bortskämd. De har haft Wangerheim väldigt länge. Mm. De hade dessutom en Katinka Tandberg som var där och konkurrerade ganska starkt, får man väl ändå säga, tills det till slut sket sig i relationen mellan henne och Hammarby, och hon till slut lämnade för Tottenham. Vann väl pris för årets mål i Tottenham-tröjan här för mig att jag såg att supportrarna hade utnämnt. Inte förvånad, det var väl typ det där första hon gjorde.
När han vann bollen på mittplan och sköt in den, eller?
Jag tror det, ja. Det känns så.
Jag gissar att det kan vara det.
Ja, men jag tänkte också det. Det var min första tanke när hon gjorde det emot. Vi kan kolla upp det senare. Alla ni som vill kan ju googla upp vilket mål det var hon vann för. Vi gissar på att det var det målet. Som man ju gör. Men ja, om vi bara ska ta två snabba nyheter till från England då, så har ju Spurs gjort sig av med en del spelare. Gått ut med vilka som inte kommer att stanna kvar, och ett namn som man hajar till på är ju Josefin Rybrink.
Trodde man inte när Rybrink gick till Tottenham att hon skulle få det där extra lyftet som tog henne in i en landslagstrupp?
Jo, istället så har hon blivit den som har fått komma dit och vara med och träna i 2 dagar och sen åka hem.
Mm.
Det kan inte vara en rolig roll att få heller. Och det är ju heller ingen roll du kan tacka nej till, för att...
Nej, du måste ju visa upp dig. Du måste ju ta chansen.
Det är ju en chans att visa upp dig för landslaget.
Om du ambitioner att bli...
Exakt, om du vill in. Men ja, man trodde ju verkligen, och med tanke på vad vi har sett nu med backlinjen, alltså hur ung den är, vilka som har fått chansen, så kände man ju innan att Rybrink borde ha legat steget före dem. Men... inte fått.
Men om du tänker ändå, Kullberg hade ju lite samma. Hon var ju bländande i Häcken och sen gick hon till England, och sen blev det också som att lite så här att det blev inte riktigt det som man hade förväntat eller trott.
Nej.
Alltså att det skulle automatiskt med att hon skulle bli liksom given i ett landslag. Så att det är ju också lite intressant. Just att man jag tänkte på Östlund helt från ingenstans här nu också. När hon gick från Linköping till Häcken så hade jag också tanken om att hon kommer bli nästa namn. Men där har det också stannat av lite. Och nu har man ju valt mycket yngre. Man valt de yngre generationen.
Ja, man har lite hoppat över den.
Ja visst, verkligen har man hoppat över det steget.
Så och det känns ju som att nu kommer det bli svårt att... fortsätter... Bella Andersson och Elma Jontilla Nelhage göra det bra ihop. Vi har dessutom en Amanda Ilestedt som gör det bra i Frankfurt just nu, som ju var inne i den förra truppen, som kan då få stå för stabiliteten, åldern, erfarenheten, medan Elma Jontilla Nelhage och Bella Andersson jobbar på den erfarenheten. För jag är fortfarande orolig av att Nelhage har inte spelat sen senaste landskamperna. Det oroar mig inför att vi ska kliva in i ett avgörande VM-kval snart. Men det kommer vi att prata mer om framåt.
Vad tror du att Rubin hamnar då?
Jag vet verkligen inte alls. Jag har ingen känsla för var hon kan tänkas vilja gå. Mm. Det känns ju inte som att hon vill tillbaka till Sverige.
Nej, det känns avigt att få tillbaka den till Sverige. Och om jag ska titta på behoven på topplagen så kanske det inte är på mittbackspositionerna jag tänker att hon ska hamna. Alltså det, eller förlåt, att det är mittbackspositionerna som folk eller lagen behöver. Nej. Fylla på.
Nej, det är inte där de kommer lägga sitt krut.
Nej, så då kanske det snarare är vilken annan klubbadress utomlands, om hon nu vill göra, alltså vill hålla sig utomlands. Det ska bli intressant att följa däremot.
Det ska det bli. Det finns ju en massa svenska spelare nere i Italien till exempel. Mm. Det kanske kan locka. Vi får väl se, men det ska bli spännande nu när det kommer komma allt mer rykten. Och ett avsked som blev ganska tårfyllt för ganska många, det var ju det från Arsenal. Det kommer inte som en blixt från klar himmel. Det har pratats om det ganska länge, men nu har de ju gått ut med att en av klubbens ikoner, en av de ändå största spelarna i England med tanke på framgångarna i Lionesses, Beth Mead, lämnar efter 9 år.
Ja, jag tyckte det var så fint när de gick så här lite memory lane och man fick se bilder på när hon var väldigt ung och kom till Arsenal. Och hon sa att hon var så lost och lite osäker och hade svårt att hitta fötterna. Men ändå på något sätt så blev det hennes hem. Det här är hennes familj. Hon gick igenom att förlora sin mamma och fick enormt fint stöd. Hon har vuxit upp i den här klubben. Hon har tagit världen med storm med den här klubben. Men också då egentligen med engelska landslaget. Men med klubbens backning hela tiden. Det är en spelare som har varit... Hon flög ju verkligen under EM-sommaren.
Hon var ju otrolig under EM.
Fantastisk. Men det ska också sägas att det dalade lite därefter, kan jag tycka. Hon fick inte riktigt den... Kanske förtroendet efter det. Det kändes som att konkurrensen helt plötsligt började infinna sig och kanske lite en dipp också i energinivå. För det var väl många som snackade om att det sög mycket energi av att få att vara på den största scenen. Och
ja, men för det blir också helt plötsligt alla distraktionsmoment runt omkring. Du blir så uppmärksammad på ett sätt du inte har blivit innan. Det kommer inbjudningar till det ena med det andra.
Event och alltså det, utmärkelser.
Exakt.
Och
alla ska ha en del av kakan och när du då ska dela ut lite här och där, det är klart att någonstans måste du ta den energin ifrån.
Ja, verkligen. Så att, nej, men det är ju alltid roligt med såna här ikoner när de ska byta adress. För då blir det ju direkt så här, men vad ska du nu då? Hur ska det här se ut? Och det ryktas ju. Det har ju ryktats om London City Lionesses, men det ryktas ju definitivt om Manchester City.
Mm, och det är ju en ganska logisk på så sätt att det var dit Vivienne Miedema gick. Ska hon göra hennes sällskap dit hos mästarinnorna? Ja, vi får väl se var hon landar. Det kommer bli spännande att se vilken som blir Beth Meads nästa klubbadress. Man ska ju komma ihåg också att hon var ju högst involverad i att klubben vann Champions League i fjol. Det var hon som hittade fram till Stina Blackstenius, det där 1-0-målet som säkrade titeln. Och som jag kan förstå, för jag har också blivit lite irriterad senaste veckan.
Du är irriterad på saker, vad menar du?
Jag vet inte. Men just det faktum hur mycket det har skrivits om att Arsenal för första gången är i en Champions League-final på 20 år. Wow! Och man bara, men håll käften, ni vann för fan i fjol. Kan man bara se till att säga det på ett sätt som gör att det inte låter som att man bara helt har glömt bort, vilket de allra flesta som skriver sånt har gjort eller inte har koll på att.
Nej, men de är ju väldigt mycket i sin bubbla. Det, ja. Jag märker ju det även när jag jobbar med herrfotboll och man pratar ju om Citys framgångar och ta en trippel och så vidare, så glömmer man att Chelsea på damsidan har gjort det, och så säger de att det är det enda engelska laget som någonsin har klarat det här, bla bla bla, olika statistik och hit och dit. Men där var ju Pep Guardiola varit snabb och faktiskt creddat Chelsea i det avseendet när det begav sig. Han var ju snabb med såklart att gratulera damlaget inför att de har vunnit.
Mm. Och just det där bara att folk kunde tänka ett varv till hade uppskattats ibland. Det har irriterat mig lite den senaste tiden. Men
jag måste lägga till en sak här, Anna, förlåt. Jag vill ändå förtydliga vad jag står i detta, för att jag håller med dig fullt och fast när man pratar om man ska prata vitt och brett. Om du är en väldigt tydlig att jag jobbar just nu med damfotboll, jag pratar om damasvenskan, då pratar jag inte om herrasvenskan. Där tycker jag att jag kan prata om vem som är mästare. Det är ingen som kommer då att tänka att ja, men det här laget har ju faktiskt vunnit så här många gånger på herrsidan. Där tycker jag man kan göra en väldigt tydlig ingång. Men när det då, som du säger också, man pratar om klubben i Arsenal, där tycker jag det blir jättefel att det handlar hela tiden om liksom äntligen, då blir det jävligt fel. Så där vill jag ändå säga så här, det finns time and a place for everything, och jag gissar att de flesta kanske tänker så här, men ibland har jag också lite de som att alltid ska vara extremt korrekt, och det där tycker jag någonstans man måste förstå vilket kontext man befinner sig i.
Ja, för jag vet ju också att det finns de som reagerade på, jag tror att vi skrev om Victor Gyökeres som svensk i Champions League-final, och där det var tydligt i hur det var för mig. Sen visst, man hade kunnat absolut nämna att Fridolina Rolfö, Stina Blackstenius har spelat finaler, avgjort finaler.
Exakt.
Och så vidare, men det stod ändå svensken, inte svenskan, alltså sådär. Det finns lite små detaljer som gör också att ibland så får man bara köpa att okej, man kan inte alltid vara inne och peta i allting, men just när alla slår på den stora trumman om att det är första gången Arsenal är en Champions League-final på 20 år, så känner jag ändå lite att, men tänk efter.
Ja, nej, det, precis. Det är så lite som också krävs för att verkligen inkludera.
Ja.
Så att man kan väl så här, men jag tänker att jag gissar att jag åker på den och gör fel väldigt ofta med det också. Så att man får ta till sig till det, men jag håller med dig. Att det här gången så känns det som att man måste ändå visa respekt mot damlaget som har lyckats väldigt bra med det.
Ja, och om vi då stannar bara lite snabbt i England, för tiden rinner på som vanligt. Men jag älskade Frank Kirbys caption på Instagram på ett inlägg där det står om den här veckan. Hon rabblar upp den här veckan: måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, Wembley! För Brighton är ju klara för final, och det är ju lite någonting som kittlar lite att en sån som Frank Kirby kommer stå där, spela den där finalen. Chelsea är inte där, Frank Kirby är. Jelena Cankovic, som inte heller fick ut sitt bästa i Chelsea, spelar numera i Brighton. Rosa Kafaji i Brighton. Arsenal är inte i finalen. Alltså, det är något fint med att Brighton är där, spelare som inte riktigt varit önskade eller fick fortsätta i de klubbarna de har tillhört, eller som i Rosas fall vill få speltid, vill få bevisa sig. Varsågod, här har du Wembley.
Det är mäktigt. Det är kul, det är jätteroligt det här.
Ja, det är svinkul. De slog ju då ut Liverpool. Så där hade vi ju annars fått ännu fler svenskor i den där finalen, med Beata Olsson gjorde mål, Cornelia Kapok spelade fram. Vi har en Jennifer Falk i mål, vi har en Alice Bergström i klubben också, så att tungt såklart för Liverpool att förlora den där. Det var ju målrika semifinaler i FA-cupen, det kan vi konstatera, för att City stod ju för en makalös upphämtning också efter att då ha vunnit ligan i kavaj precis innan. Så samlade de ändå energin att hämta upp från ett 2-0 underläge mot Chelsea. Mary Fowler gör 2-1 i 86. I 91 gör Banisho 2-2. Och givetvis är det Banisho som avgör i förlängning. Det kan inte vara så kul för Chelsea det här. De är ju vana att vinna. Nu vinner de inte ligan. De De kommer inte vinna FA-cupen. De åkte ut i Champions League mot Arsenal av alla lag. Mm. Alltså, nej. Det var inte det här året de såg framför sig Chelsea. När de klev in i säsongen.
Nej. Och man ska passa mig för hur jag uttrycker mig. Som neutral är det väldigt roligt att någonting annat händer.
Ja.
Men med tanke på hur mycket som har satsats på Chelsea. Som du var inne på också. Vilken tränare man plockar in. Att det skulle bli förändringar efter Hayes. Det köper jag. Det skulle nog alltid vara liksom en viss dos av tillvänjningsperiod i Arajada. Men sen samtidigt så var det inte direkt liksom förfall på något sätt. Och jag säger inte att det är ett förfall, men det får man väl ändå nästan ta i munnen med tanke på hur den här säsongen har sett ut. Där man ändå fortfarande har ett så pass starkt lag som man ändå tycker har liksom bunkrat för att klara av fler fronter och klara av definitivt att ta sig till Champions League-final, men mäktar inte med. Och det ska bli ruggigt intressant att se vad framtiden har att utvisa kring hierarkin i den engelska fotbollen. Jag tycker det är roligt när saker skiftar. Jag tycker det är framförallt viktigt att det är en konkurrens som är på riktigt och inte bara liksom att vi har Chelsea som leder och resten försöker sitt bästa. Jag tycker om att det är på nöd och näppe som United klarar sig eller inte klarar sig. Eller att Arsenal får fundera på, vänta, vad har vi gjort den här säsongen? Att Lionesses, oj vad svårt, London Lionesses, London City Lionesses, säger jag rätt?
Ja, ja. Nu sa du rätt.
Precis. De håller sig ändå i mittenskiktet. Att
det liksom... Gör väl den bästa säsongen typ. Om det är sin bästa säsong någonsin poängmässigt eller om det är för nykomling, jag minns inte riktigt. Men jag gjorde väldigt bra.
Verkligen, och då får man ju liksom verkligen också, det är det jag vill ha, jag vill att det ska satsas på flera fronter, jag vill inte veta på förhand, okej, som att jag vet det, men alltså jag vill inte sitta och känna att det här är redan avgjort.
Nej.
Så att på det sättet uppfriskande, för alla Chelsea-supportrar, jag förstår, alltså det jag säger nu, det är som att svära kyrkan, jag ber om ursäkt för det, men det var på tiden att det började liksom skaka lite.
Mm, och med det så tar vi oss in på 5 plus då, där vi kan säga ett stort grattis till Therese Sjögran och André Jeglet som är våra svenska inslag i det Manchester City som vinner ligan och i allra högsta grad då inblandade med tanke på Therese Sjögran, sportchef i Manchester City, André Jeglet, tränare.
Fett ändå med Jeglet tycker jag. Alltså,
otroligt med tanke på den resan han har gjort. Alltså, det är lätt att komma ihåg och bara spola tillbaka bandet till vad han gjorde med Linköping och sådär. Men jag menar, han blev årets tränare. Han tränade Umeå IK back in the days. När de var bland Europas bästa lag. Det är häftigt att få se honom vinna Women's Super League nu med Manchester City. Sitt första år vid rodret lämnade ju det danska landslaget efter EM för att kliva in i City. Och han hade ju saknat klubblagsfotbollen. Så som jag har förstått det. Jag menar, som förbundskapten är du inte lika involverad i den dagliga utvecklingen. Du är inte lika nära spelarna. Du kan bara påverka si och så mycket. På så sätt väldigt roligt att se honom i Manchester City göra det han gör. Sen så tycker jag ju fortfarande det. Jag såg ju honom som nästa svenska förbundskapten efter Peter Gerhardsson. Så att jag tycker fortfarande lite synd att vi inte fick se honom där. Men det här kanske är bra så länge så att han sen kan känna att han återigen vill in i en förbundskaptens roll när det är dags att byta nästa gång. Vi får väl se där, men stort, stort grattis såklart till dem. Och jag tyckte det var väldigt fint hur de också hyllade Vivian Miedema som fick vara med en liten tröja med hennes namn. Hon har ju själv inte kunnat vara där med tanke på att hennes mamma är väldigt sjuk. Och hon har spenderat tiden med familjen istället. Fullt förståeligt. Jag tycker det är fint att man uppmärksammar att hon får vara med. Att man har hennes tröja i det läget när man passar på att ta en bild där när hela laget satt och tittade på matchen som Arsenal spelade. Där Arsenal tappade poäng och där då, som då gjorde att City faktiskt vann ligan.
Mm. Ja, verkligen. Det var, skriver under på stort grattis. till Jägglets och Sjögran och som du säger, hur man tar hand om varandra. Det är trots allt, du spenderar väldigt mycket tid med ditt lag, att man kan göra små gester som betyder väldigt mycket, det är ju, det är jättefint. Så att, nej, jätteroligt och nej, 5+.
5+ till det. Nu måste vi faktiskt sluta prata för den här veckan. Klockan är snart uppe på, jag vet inte hur mycket. Så trött är jag i huvudet också. Vi har ett härligt Stockholms derby att se fram emot. Vi har en cupfinal. Det finns mycket gott att sätta tänderna i den här veckan som kommer. Så att vi är tillbaka med full fart, full energi nästa vecka. Så ta hand om er tills dess. Prenumerera på FanPlus så ni inte missar nästa avsnitt. Så hörs vi nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.